In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Solen skiner, fåglarna kvittrar, Sillypodden är tillbaka denna tisdagsmorgon. Och Frida Fagerlund och Kalle Karlsson är med mig här över länk. Hur står det till? Är det fågelkvitter och blåa himlar borta hos er också?
Absolut, självklart är det så. Det ser ut att bli en fin dag. Jag ska bara vakna till lite. Jag vet inte, jag är ovanligt trött idag. Så vi får se om jag hänger med hela vägen här.
Men du brukar vara ganska morgonpingen.
Ja, det är en timme tidigare dessutom för Frida. Så att,
ja, det ska ju tillägga.
Det får vi beakta. Även igår faktiskt första träningen där var riktigt, riktigt sådär skönt väder. Perfekt väder, inte för varmt heller utan solen sken. Och då var det sådär riktigt gött att vara ute och träna. Så att nu hoppas vi på fler sådana dagar. Det ser ut att kunna bli en idag.
Var det god kvalitet på själva träningen också? Fråga.
Ja, men det tycker jag. Ja. Jag tror att alla känner lite att nu börjar det närma sig här hemma i Sverige. Det ska ju komma något besked här i veckan. Fredag sa väl Tegnell igår att han skulle... Att FHM skulle komma med besked. Och jag tror nog att många, med tanke på att de öppnar upp i andra länder som har haft tuffare restriktioner i Sverige, så känner jag i alla fall att mycket talar för att det blir ett klart tecken.
Ja, det känns väl som det mesta tyder på det, om man ska tro det som man läser och så vidare också, att det kommer någon form av klartecken här nu i alla fall på fredag. Sen får man ju se vilket datum det är helt enkelt och så vidare. Men det har ju inte varit några träningsrestriktioner överhuvudtaget i Sverige om man jämför med liksom i andra länder. Eller?
Nej, precis. Det har ju varit de här rekommendationerna som har varit att man ska minska kontakt och så vidare på träningen och så. Men jag menar, jag tror inte det är något lag i Sverige som riktigt har kunna göra det. För om man spelar och tränar fotboll så kommer ju spelare automatiskt att vara nära varandra. Om man inte ska stå och träna crossbollar i 90 minuter liksom. Och det syntes ju ganska tydligt när Hammarby bjöd in till intern match här och till och med bjöd in en annan klubb till den intern matchen, att jag tror att många klubbar har nog tränat på som vanligt, eller jag vet att många klubbar har tränat på som vanligt. Kanske gjort lite restriktioner kring samlingar och sådär, och tid i omklädningsrummet och så har man dragit ner på rejält, men ute på planen så förutsätter jag att många har gjort samma sak.
Men man har inte sålt tv-rättigheter till träningen.
Nej, precis. Så det var ju stor skillnad.
Viktig gränsdragning.
Ja, verkligen. Alltså, absolut. Det blev ju en stor grej av att man gjorde ett stort event av det.
Ja, det var ju en anledning till att det blev ett litet event av den där träningen eller försäsongsmatchen eller vad du får kalla det. Och det var ju att en viss Zlatan Ibrahimovic var inblandad. En Zlatan Ibrahimovic som det har kommit lite oroväckande rapporter om här nu i Italien under gårdagen, att han ska ha skadat sig helt enkelt under träning i samband med ett skottförsök då under träningen. Och i början så kom det ju då olika uppgifter om hur allvarligt det här är och så vidare. Vissa pratade om en hälsena, vissa pratade om en vad och så vidare. Gazzetta dello Sport kom senare under måndagen med uppgifter om att det kunde vara en vadskada då, som innebär 2 månaders rehab och därmed alltså att Serie A-säsongen och kanske även Serie A-karriären då, beroende på vad som händer, sannolikt är över. Det är ju svårt att säga någonting i och med att man inte vet skadans utsträckning, men om vi räknar med 2 månader, vad tror vi att det kan innebära för Zlatans fortsättning och hans fortsatta val?
Alltså min första tanke när jag såg själva nyheten var ju att nej, men liksom var trist om det skulle bli ett sånt slut på hans karriär. Men nu när man har fått reda på lite mer, alltså kring längd och sånt, eller trolig längd får man väl säga, man vet väl inte till 100%, så känns det som att en flytt till Hammarby är ju ännu mer troligt nu än vad det var tidigare. Alltså det är lite den känslan.
Vi kommer
känslan.
Alltid till den slutsatsen.
Ja, men det är lite den känslan man har nu. Och det vore ju förstås liksom helt sinnessjukt om han faktiskt skulle liksom välja att avsluta i allsvenskan. Men jag hade välkomnat det. Det hade jag.
Ja, för det blir ju
två... Jag har nog samma känsla faktiskt. Jag har nog samma känsla. Det kan innebära att hans Serie A-karriär är över. Ganska troligt. Och vad ska han ta vägen? Ja, det är ju redan... Vinden har ju redan blåst lite åt Hammarbys håll. Jag tror att han är rätt sugen på att vara en spelande ägare. Det är inte så många i världen som är det. Inte i den högsta liga i alla fall. Så att jag tror att han är ganska sugen på... Jag tror att det har liksom växt en tanke om en ny utmaning för hans del. Och visst, han har sagt det i alla år att han aldrig kommer spela i allsvenskan. Men jag tror att den här nya tanken bara är som har växt hos honom på att han liksom kan spela i den klubben han själv äger. Har liksom gett honom en sorts motivation. Så jag tror att det kommer bli det till hösten.
Mm. Ja, vi var ju inne lite i tidigare avsnitt på det här med spelande ägare. Och vilka andra han skulle kunna bara gå in från liksom... Bara ett VIP-läktar rakt in på plan. Tänkte på det. Vet ni vem som är den enda fortfarande aktiva förbundskaptenen i världen?
Mm. Måste...
Totalt sidospår här.
Nej, det vet han ju inte.
Keiske Honda. För han är ju förbundskapten för Kambodja över Skype. På distans. Okay. Samtidigt som han fortfarande håller på med sin aktiva karriär. Vill jag bara slänga in Honda här nu på tisdagsmorgonen. Helt som ett sidospår. Men Zlatan alltså nu då, man tänker ju så här, om man då säger att han får 2 månader borta, då kommer han ju typ återvända till Sverige direkt mer eller mindre. Jag skulle inte förvåna om han åker för att köra rehab-träning med Hammarby medan Milan-kontraktet går ut lite så, och sen kommer det fortsätta vela fram och tillbaka ett tag innan. Ja, det som verkar bli väldigt mycket mer sannolikt för varje dag, får man väl ändå säga, helt enkelt. Alltså Zlatan i allsvenskan.
Ja, och vi får inte glömma bort heller att hans familj är ju i Sverige. Och hade jag varit honom så hade jag ju velat vara nära dem, eller var där de är. Det spelar säkert också in i hans liksom beslutsfattande.
Ja. Vidare då, det är det som är läget i Italien i alla fall. Om vi pratar om liksom när Serie A ska dra igång och så vidare, så känns det som att det finns inget bekräftat där ännu eller nytt att rapportera. Ska vi ta oss till Tyskland då? För det är ju där det enda stället där det faktiskt händer någonting rent på fotbollsplanen nu. Och det är ju riktigt hett med Dortmund-Bayern München redan ikväll, för det är ju veckoomgång nu också. Så nu trappar man upp det här spelschemat med matcher tätt in på varandra. Men innan vi går in på Dortmund-Bayern kan vi titta lite på det som har hänt i helgen. Full omgång där. Är det några resultat som sticker ut för er del från det som har hänt i helgen?
Nej, det var ju flera resultat som stack ut lite grann, med tanke på att det var ganska målrikt både här och där. Det är klart att det sticker ut att Bayern gör 5-2 mot Frankfurt. Och det är klart att det sticker ut att... att Leipzig går och vinner borta mot Mainz med 5-0. Så det var de resultaten jag hajade till på mest, eftersom man framförallt följer toppstriden där. Sen fanns det ju några andra intressanta matcher också. Men bland annat Mönchengladbach mot Leverkusen där. Där vi kan komma in på det mer sen.
Och derbyt var väl också... Det blev inte så spännande till slut. Eller stod det 0-0 i halvtid och sen så rann det iväg lite där. I andra.
Ja, precis.
Precis.
Det var ju, om vi börjar där då, så det var ju fredagsmatchen där, Hertha Berlin mot Union. Man blir oerhört imponerad, och Hertha känns ju ändå som att de är igång nu efter det här uppehållet som på något sätt de kanske behövde, om man får se det på det sättet. Hade lite problem med ligaspelet innan, men har värvat ganska slagkraftigt och så vidare. Nu ser man exempel en spelare som Matheus Cunha, bara 20 år gammal, ser ju oerhört intressant ut, samtidigt som Union Berlin hade ju ingenting att sätta emot helt enkelt i andra halvlek. Det var ju bara puff.
Det tog 10 minuter efter matchen så helt plötsligt dök det upp på Twitter: breaking, Chelsea liksom titta på Kunja. Och så tänkte man att ja, jo, det tror väl fan det är liksom när man har sett honom. Om detta är den enda matchen man passerar det på, så absolut, då förstår jag också att man kastar sig på telefonen för att liksom undersöka honom närmare. Men han är ju faktiskt en väldigt intressant spelare. Man glömmer nästan bort också att han bara är 20 år gammal. Det känns som att man har hört hans namn så himla länge. Så att jag är ju full förståelse för om andra klubbar liksom tittar på honom.
Ja, han var ju i Leipzig innan där och ansågs lovande och skulle väl vara den som på något sätt skulle gå in där senare liksom efter Emil Forsberg och så vidare och sånt, tänkt mig. Men sen var det ju en övergång till Hertha Berlin istället, och där har han ju bara fått blomstra nu här. Och man förstår ju, man kan ju tänka sig på de här engelska tabloidtidningarna, att när man satt och tittade på den där matchen på kvällspasset, att någon redaktör bara, ja, oj, okej, vi kanske måste få ut den här killen till någon av våra klubbar. Var ska vi placera honom? Ja, men vi kör Chelsea. Bara, ja, nu, ut. För att få igång någonting. Men det är, ja, otroligt intressant spelare i alla fall. Och på tal om intressanta spelare också, vi kan gå vidare till Wolfsburg Dortmund, där man har ju riktigt fina wingbacks i Dortmund, alltså med Rafael Guerreiro och Achraf Hakimi. Gör ju varsitt mål här nu, visar otrolig formstyrka här och har tagit Dortmund till 2 segrar, får man väl ändå säga.
Verkligen. Guerreiro imponerade ju stort här i omstarten av Bundesliga. Var ju lite, som vi pratade om, lite av ett genombrott för hans del för den stora publiken, eftersom det var många som kollade på Bundesliga då som kanske inte gör det i vanliga fall. Rimligen borde ju de största klubbarna titta på honom, för hans offensiva egenskaper är ju superintressanta. Jag tycker också det är intressant att deras wingbacks gör så pass mycket poäng som de gör. Ofta blir man ju lite låst där ute på wingback-rollen och man får stå och svepa in inlägg och inspel och så. Men jag tycker de har lite mer rörliga wingbacks. Man såg på Guerreiro i den matchen jag kollade på där förra veckan, att han liksom bara flyter över på den andra sidan ibland. Och betydligt mindre låsta i sina positioner än vad andra lag är i den rollen. Så att det är nog en förklaring till att de gör en del poäng. Han kan dyka upp i lite andra positioner. Men ja, de är ju formstarka just nu.
Oerhört, det ska bli oerhört spännande att se, alltså med, på tal om Dortmund, Bayern München, och se Hakimi mot Alphonso Davies. Alltså den kantmatchen i matchen. Det är ju liksom två spelare återigen som är väldigt unga och som man liksom ser en väldigt ljus framtid för. Så det ser jag fram emot i alla fall med kvällens match.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hakimi ska ju tilläggas att hans agent gick ut här nu om dagarna och sa att ja, men det blir en återkomst till Real Madrid i sommar. Han är ju utlånad bara på ett så här 2-säsongslån från Madrid till Dortmund. Gjorde ju succé där första säsongen och fortsatt bara på den utvecklingen. Om vi tittar på det här lite, Hakimi, ser vi någon potential att han ska kunna slå sig in i Real Madrid startelva? För att det finns ju en Dani Carvajal där. Det är ju inte helt lätt lag att liksom bara gå in och ta en startplats i. Eller finns det en risk att han försvinner bort lite i skymundan?
Ja, den risken finns ju såklart. Det är svårt att se att de skulle peta på Carvajal bara så där. Vad tror du själv som Real Madrid expert? Jag är svårt att se med det CV Carvajal har i Real Madrid, då behöver man ju, det räcker ju inte att vara lika bra, det måste ju vara bättre innan de plockar bort honom.
Ja, det ska ju väldigt mycket till, om vi säger så. Jag tror att man kommer väl snarare rotera honom likt man har roterat in en Ferland Mendy. Nu har ju Ferland Mendy visat kanske ganska ofta att han på andra kanten då, att han kanske borde gå före Marcelo, sett till hur bra de har spelat idag med Marcelo.
Ja, men där har vi ett exempel på att han har ju verkligen varit bättre än Marcelo.
Exakt, exakt. Där har han ju varit bättre än Marcelo. I Hakimis fall så, ja, det blir ju svårt. Man såg när Odriozola kom in till exempel att Fast Odriozola var ju också så här, han kunde ju knappt försvara på ett sätt också, men det har ju också Hakimis problem på ett sätt också. Han är väldigt snabb och så vidare, men man kan bli ganska blottad i den där Real Madrid-försvaret. I alla fall om inte Casemiro är på plan. Men så länge han får den speltiden han behöver och så vidare, vilket ju inte är säkert att han får i ett lag som Real Madrid. Så att, det är en svår situation. Jag tror att Odriozola är väl den som i alla fall sitter där och tänker att ja, jag måste nog röra mig vidare. Så typ lån till Sevilla eller någonting, men någon köpklausul känns väl inte helt långt bort för honom i alla fall i sommar. Om vi säger så. Tillbaka till Tyskland där då. Det är ju som sagt Dortmund mot Bayern München ikväll. Bayern München laddade upp med att köra över Frankfurt med 5-2. Värt att notera att Martin Hinteregger, mittbacken i Frankfurt, gjorde hattrick, beroende på hur man ser ett hattrick då. 2 nickmål och sen drog han till med ett självmål för att då fastställa hattricket. Frankfurt ser ju riktigt risiga ut, måste man ändå säga. Nu möter de i Bayern München och så vidare, och de mötte ett starkt Gladbach innan, men det är ganska många förluster i rad nu om man tänker på liksom med Jovic och Haller och de som hade förra säsongen, hur bra de spelade, som de inte har nu då. Det ser lite mörkt ut ändå.
Ja, jag har ingen vetenskap bakom det, men jag kan bara tänka mig att Frankfurt är också ett sånt lag som skulle tappa väldigt, väldigt mycket av publikfria matcher, för deras hemmastöd är ju väldigt starkt. Även deras bortastöd är ju faktiskt också väldigt starkt. Fantastiska fans som sätter en otrolig färg på matcherna. Så att de är väl vana kanske att ha lite 12:e spelare på planen som ger dem lite extra energi. Och jag kan tänka mig att de jämfört med andra kanske lider lite mer av det här.
Det är lite samma känsla tyckte jag när man såg Mainz Leipzig där. Och Leipzig liksom bara helt skoningslöst bara kör över Mainz som inte har någonting överhuvudtaget att sätta emot. Det är ju väldigt tydligt att liksom är en del av tabellen som är betydligt starkare än de andra. Och kanske har rätt i det där med just med stödet, publikstödet, att försvinner det så då är det ju inte så mycket kvar. Då är det ju verkligen bara liksom spelskickliga spelare mot varandra. Och då blir det ju väldigt tydligt liksom vilket som är det bättre laget. För jag menar, den Leipzig-matchen hade ju kunnat sluta 7-8-0 liksom. 5-0 kändes ju inte direkt
underkant.
Ja, verkligen.
Var det ju. Alltså det var ju total överkörning verkligen. Mainz, ja, såklart att man ska försvara sig bättre i många situationer än vad de gör, men man blir ju, kan ju inte hjälpa att man blir oerhört imponerad av vad Leipzig gör med alla dessa olika vapen också, med en Timo Werner som bara, ja men när ska han göra sitt hattrick? Ja, inte nu, inte. Ja, där kom hattricket lite så. Josef Poulsen som är otroligt nyttig där framme med sin kraft och pondus, och en Nkunku på kan. Det är otroligt intressant lag. Nu får de ju verkligen utlopp för det i den här matchen, till skillnad från den matchen vi fick se mot Freiburg då förra helgen.
Ja, jag blir mer och mer imponerad av Leipzig för varje gång jag ser dem spela. Och jag måste säga att mycket av det faller ju faktiskt ner på Nagelsmann. Som är en helt ofattbart imponerande tränare. Och det har ju varit många år nu. Jag menar, du blir ju inte huvudtränare när du är 26-27 år i Hoffenheim om du inte är unik. Och han är något alldeles speciellt. Men det som är intressant tycker jag när man ser hans lag är att de är så otroligt tydliga i det de gör, både offensivt och defensivt. Och gör det så konsekvent och gör det så bra. Jag jämförde lite i helgen här när jag såg Leipzig och kontra Dortmund. Så det är ju inte det man förknippar med Dortmund. Men om man tittar på Leipzig så spelar de betydligt mer bollen framåt än vad Dortmund gör. Då kan man säga att ja, men Mainz var ju kanske sämre motstånd än Wolfsburg den här helgen. Men det ska ändå göras. Det är ändå motståndare där. Och Leipzig tycker jag gör det här vecka ut och vecka in. Och otroligt skickliga taktiskt. Flexibla. Den här matchen till exempel, de brukar ju spela med trebackslinjer. Nej, den här matchen spelar 4-2-3-1. Och de har liksom den där flexibiliteten att de kan förändra utifrån motståndet, och de gör det, och de gör det väldigt bra. Jag har blivit väldigt kär i den här mittfältaren Sabitzer nu senaste tiden. Jag tycker han är ren klass alltså. Som inte är liksom något större namn så i världsfotbollen. Men när man verkligen tittar på det han gör så, så finns det ju spelare där som skulle kunna spela i större klubbar också.
Och skulle, ja, skulle Dortmund nu liksom besegra Bayern så ja, då har vi ju liksom 5 klubbar inom 6 poäng. Det är ju ganska, det är ju kul för Bundesligas del att det är så oerhört spännande där i toppen. Det är ju verkligen ingen enlagsliga som vissa personer påstår. Det kan man ju lugnt säga.
Nej, inte den här säsongen i alla fall. Det har ju varit det de senaste 7 åren egentligen när Bayern har radat upp titlar. Mm. Men den här säsongen är det inte det. Och min känsla har varit hela tiden att Leipzig ska komma som någon slags dark horse och knipa den där titeln. Nu gick de ju kryssa där i omstarten, vilket var en rejäl missräkning. Men jag tror inte det är omöjligt alltså. De behöver lite hjälp av Dortmund ikväll, men jag tycker de ser så jäkla smarta och street smarta verkligen. Det är sällan man ser ett lag som är så taktiskt flexibelt som de är.
Mm. Julian Nagelsmann, vad säger vi om honom? Alltså Leipzig, sett till att man har ändå tagit sig vidare i Champions League som man har gjort, man spelar som man gör i ligan och så vidare, man får ju anses vara en toppklubb idag, men man tänker ju samtidigt att det finns ju såklart högre steg också. Vart kan man tänka sig att en Julian Nagelsmann hamnar förr eller senare?
Nej, alltså topp. Alltså han kommer träna en av de största klubbarna. Det är inget snack om det. Han har ju redan varit på tapeten för Real Madrid. Han har väl pratat med dem och tog det smarta beslutet då att stanna, för att det var inte rätt tidpunkt, utan han gör det lite steg för steg, och det är inget snack om att han kommer hamna i Bayern München, Real Madrid eller någon av de där klubbarna i framtiden.
I Premier League-podden så har vi väl placerat honom i typ varenda klubb som har varit i behov av en tränare i princip. Alltså dels då när Arsenal letade tränare. Så att ja, alltså vi rankar honom högt i alla fall.
Med all rätt skulle man ju vilja säga också. Det känns ju som det absolut mest spännande tränarnamnet vi har där ute just nu av många olika anledningar. Titta på Mainz Leipzig eller reprisen på den om inte annat, för att se lite varför vi tycker så. Vad tycker vi om de där pappgubbarna man hade på läktaren i Gladbach Leverkusen då? Man satte ju upp...
Jag tycker det var superhäftigt alltså. Jag tycker det var skitcoolt. Ja, i och med att de själva hade lagt ner så stort engagemang i det, betalat för själva, så visar det ju på vilket enormt sug och engagemang det finns och uppslutning. Så jag tyckte det var riktigt häftigt faktiskt. Mm.
Det är ju bättre än de där tveksamma robotarna man hade i Sydkorea i alla fall.
Jag tänkte precis säga exakt samma sak.
Fantastisk historia ändå, hur man lyckas bränna någonting på den nivån. Men i alla fall om man tittar på fotbollsmässiga i den match i Gladbach Leverkusen, då ska man säga att Peter Bosch Leverkusen är ett annat lag som imponerar ganska mycket här också. Kai Havertz verkligen igång, gör 2 mål i den här segern då mot ett Gladbach som ändå ser ganska bra ut, måste man säga, med Marcus Thuram och Alassane Plea samarbete bland annat, som är jätteintressant. Men Leverkusen still going strong. Måste väl nämna också här stackars Düsseldorf med Uwe Rössler också. Man har en 2-0-ledning. Du måste ju få 3 poäng där nere i botten av tabellen, men lyckas ändå tappa 0-2 till 2-2 mot Köln under de sista 2 minuterna av matchen. Han kan ju inte varit glad, Uwe, efter det.
Och med tanke på vad man har fått höra nu de senaste veckorna från diverse Malmö FF-spelare, hur han brukar straffa dem, så känner jag ju lite grann med hans spelare nu. Man undrar lite hur han har fått ut sin ilska, helt enkelt.
Det måste blivit som med de här gamla... virala grejerna man höll på typ högstadiet, när man skulle se hur många som fick plats i en toarum samtidigt liksom i omklädningsrummet efter, när det bara fylldes liksom med Düsseldorf-spelare, kan man tänka sig i alla fall. Men innan vi lämnar Tyskland, måste Dortmund-Bayern, vad tror vi ikväll? Vi pratade om att om Dortmund vinner så tätnar det till vid tabelltoppen, men tror vi att Dortmund vinner?
Ja, jag tror faktiskt de gör det. Det är också en förhoppning också. Dels för Tycker Dortmund har ett spännande, intressant lag som förtjänar att vara där uppe och kriga hela vägen in. Men också för Bundesligas del, eftersom det är väldigt mycket ögon på Bundesliga nu, eftersom det är den enda fotbollen som spelas i princip. Och kan de då få marknadsföra sig som den ligan där det lever hela vägen in i kaklet, så skulle det vara väldigt värdefullt för den ligan. För om det skulle bli avgjort ikväll av att Bayern vinner, rycker lite grann där uppe, men då tror jag att då kommer det här nyfunna intresset för Bundesliga dö ganska snabbt. Men om det är så många klubbar som är där och hugger på titeln hela vägen in, då tror jag det kommer finnas ett litet sug och följa den här ligan nu under sommaren. Mm.
Vad tror du, Frida? Blir det Dortmunds seger?
Ja, alltså Haaland kommer väl fortsätta. Hur många mål har han gjort nu? 10 på 10 matcher eller någonting sånt. Så att han får väl fortsätta.
Mållös i helgen dock.
Ja, jo i för sig, men ändå. Som sagt, jag ser ju fram emot den här kampen där mellan Hakimi och Alphonso Davies egentligen. Så får vi se hur det slutar. Vi får se också om Jadon Sancho. Han har väl fått stå åt sidan lite grann nu på sistone efter sin skada där. Och lite svårt också att peta Hazard som har gjort det så bra. Så att, jag ser fram emot matchen i alla fall. Det blir kanske en Dortmund-seger då. För att röra till det.
Jag sticker väl ut och säger att Bayern ändå löser det i sånt fall. Det är all magkänsla man själv har. Det känns som att de under Hansi Flick känns otroligt stabila på ett sätt som jag tror att också dessutom med Dortmund utan hemma publik, så tror jag att Bayern, det känns en sån här match de skulle lyckas lösa. Men jag hoppas att jag har fel för ligans spännings skull, om inte annat. Vidare då till Spanien, för det är väl trots allt det land som verkar bli det nästa där vi får fotboll igång. Regeringen där har gett grönt ljus från 9 juni att återstarta La Liga, och sannolik premiär verkar, om man ska tro de senaste rapporterna, bli typ 11 juni med Sevilla Betis, som vi var inne på lite förra veckan också. Så mesta tyder på start i La Liga inom snar framtid. Nu är allting liksom klart i alla fall för start. Hur ligger det till i England, Frida, får jag fråga? Vad är det senaste där?
Det senaste är väl egentligen att man har fått grönt ljus kring nästa fas, så att säga, som jag faktiskt trodde redan var klart. Och det är att man får ha närkontakt på träningarna. Dessutom har det kommit också att skulle en spelare testa positivt, så behöver inte resten av truppen isolera sig. Så det var två grejer som jag trodde redan var klara, som tydligen blev klara nu i dagarna. Så det är ju positivt. Men de kommer fortsätta diskutera senare i veckan. Jag tror att det är ett nytt möte på torsdag, så då lär det väl komma lite mer info kring det hela. Men just nu så finns det ju liksom ingenting som pekar på att det inte kommer bli en återstart i alla fall. Det har inte, antalet dödsfall och sådär har liksom inte ökat markant här den senaste veckan. Så att det är väl där man står just nu.
Vänta och se, med andra ord, precis som det har varit i de andra länderna här nu också ett bra tag. Ska vi röra oss vidare till det klassiska silly-segmentet då? För att det ska ju fortfarande köpas och sälja spelare tydligen, även av fotbollen, då på många delar fortfarande är på paus. Coutinho, han är av intresse för Arsenal enligt Ledis Sport, franska, inte kanske alltid helt tillförlitliga källan. Man måste väl ändå lägga till det att de brukar ju höfta ganska mycket intressanta rykten här och var. Men i alla fall Coutinho då ska vara av intresse för Premier League-klubbar här. Vi får ju se hur det blir mans i Barcelona då, för att han kommer inte bli kvar i Bayern München, det står redan klart. Bayern har ju officiellt gått ut tidigare och sagt att vi kommer inte utnyttja någon köpoption på Coutinho. Barcelona behöver desperat sälja. Samtidigt finns en intressant aspekt här, att det kommer ju uppgifter om att Coutinho kan ju återvända omedelbart i Barcelona när låneavtalet går ut, och kanske till och med registrera för spel denna säsong i Barca om man skulle då vilja ha en extra gubbe under slutet av La Liga. Coutinho har ju dessutom fortfarande tröjnummer i Barcelona från att han spelade en match innan han lånades ut i Bayern München. Så att den där sjuan skulle ju ges till Griezmann annars, men var ju låst av Coutinho och därför fick Griezmann nummer 17. Så att, men eftersom att de har ändå lyckats värva efter att transferfönster har stängt tidigare, så känns det väl ändå som att man skulle kunna få igenom med förbundet och UEFA att kanske få spela Coutinho de där sista matcherna om det går, eller?
Ja, problemet är väl man får se upp för den där klausulen som man kanske aktiverar då. Nu är det väl egentligen rätt många matcher. Han kommer väl inte komma upp i de matcherna ändå den här säsongen. Men det ser ju inte, eller det känns ju verkligen inte som att hans framtid ligger i Barcelona i alla fall. Det är nästan så att man redan har räknat in honom i Premier League nästa säsong. Frågan är ju nu bara liksom, innan så har det ju i princip bara snackats om Chelsea. Och även om, ja visst, det är kanske ingen tillförlitlig källa som säger Arsenal, men jag vet inte, ingen, det skulle väl förvåna en om Arsenal inte har hört sig för, om de nu kanske har sett att Chelsea har hört sig för, så att säga. Och Mikel Arteta ska ju vara en oerhört stor beundrare av Coutinho. Så att, nej, jag räknar nog med att han kommer flytta i alla fall. Frågan är bara till vilken klubb.
Mm. Frågan är om Arsenal prioriterar rätt om man lägger slantar på Coutinho som har haft en kurva som har pekat ganska rejält neråt de senaste åren. Det känns inte så. Jag är tveksam till den prioriteringen.
Det känns som en värvning som Manchester United hade gjort för typ 3 år sedan.
Ja, precis. Ja. Spelare som är väldigt bra som plötsligt är tillgänglig. Och, ja, men då värvar vi den spelaren. Ja. Inte att man tittar egentligen skräddarsytt. Vad behöver laget? Och i början man gör sådana grejer, då tror jag man är farligt ute.
Mm, problemet är ju också med Arsenal. Man vet inte riktigt vad de kommer behöva. Med tanke på att det liksom fortfarande är oklart om Aubameyang kommer stanna eller dra. Och sådär. Så att man vet fortfarande inte vad deras, alltså vad de ska prioritera. Alltså vi har pratat om en mittback hur länge som helst. Sen samtidigt så skulle Aubameyang försvinna, så måste man kanske lägga pengar då på att försöka och hitta någon sorts ersättare till honom. Så att ja, de har en del att fundera på. I alla fall, det får man lugnt säga.
Apropå det här, man glömmer bort att Coutinho fortfarande tillhör Barcelona. Man redan har avskrivit honom från dem. Vet ni vem som fortfarande tillhör Barcelona, som man verkligen har glömt tillhör Barcelona?
Rivaldo.
nu är vi många år tillbaka. Nej, men Arda Turan.
Ja, just det.
Han är fortfarande reggad i Barcelona. Och ja, det var ju ingen rolig utveckling för honom efter den där Atletico-flytten. Det kan man ju konstatera. När vi ändå är inne på tveksamma sydeuropeiska källor, så kan vi väl ändå ta upp Todo Fichajes uppgifter om att Paris Saint-Germain förhandlar om Pierre-Emerick Aubameyang. Vi var inne på Arsenal också dessutom. Då för 38 miljoner pund ska då enligt den här källan då transfersumman ungefär ligga på. Det känns väl som att Arsenal inte kommer gå med på det här, eller? Fast i och för sig så finns det ett utgående kontrakt och så vidare också, som gör att man kanske måste förhandla om Aubameyang och så vidare.
Ja, alltså det är ju... hur mycket pengar sa du att det ryktades om?
Ja, 38 miljoner pund.
38 miljoner pund, ja.
I och för sig har han ju kommit upp i åldern också.
Ja, men precis. Det är ju ganska mycket sådana aspekter man får ta in i beräkningarna. Och plus att han då troligtvis vill lämna själv också. Säkert inte för att han inte trivs i Arsenal direkt. Men han vill ju väldigt gärna spela i Champions League. Och tycker väl då liksom att ska han göra det, så måste han kanske få till en flytt nu i sommar. Så att alltså man blir ju inte förvånad om det blir så att han faktiskt går dit. Problemet är ju då bara för Arsenal att man tappar sin bästa spelare i princip. Och frågan är hur man gör för att ersätta honom helt enkelt. Jag kan slänga in också att på tal om det här att vi snackade lite mittbackar, så var det ju, kom det något rykte här om att de skulle vara intresserade av att värva William Salibas mittbackskompanjon i Saint Etienne, Wesley Fofana, som också är ung och lovande. Det är mycket sådana rykten som kommer där också, att man liksom, man kanske inte kikar på någon jätte eller lite äldre etablerad mittback, utan att det snackas om unga lovande spelare. Och frågan är då om man, ja, ska man släppa Aubameyang också? Det är en tuff situation för Arsenal. Jag skulle inte förvåna mig heller om Mikel Arteta liksom lägger ner ganska mycket tid på att försöka övertala honom och stanna faktiskt.
Det blir ju en svår balansgång också, det där med att du vet att du har lagets största stjärna som har ett kontrakt som förr eller senare kommer vara utgående här. Ska du börja jobba för att verkligen behålla honom och så vidare och lägga all kraft på det? Ja, eller också sitter du ju skiten om du misslyckas med att försöka behålla honom också. Eller ska man redan nu börja tänka, okej, vi kommer tappa honom, vi måste börja titta på hur kan vi liksom förbättra truppen och ersätta honom på ett bra sätt. Svår balansgång där för Arsenal. Ryan Fraser kan man väl slänga in där också, för han kopplas ju samman med Arsenal. Tottenham kopplas han också samman med, Bournemouths ytter här då. Vad tror du om Ryan Fraser? Är han material nog för att gå in i ett Arsenal, tycker vi?
Svårt att säga, han har en jättebra säsong för 2 år sedan. Mm. Har haft det tyngre den här säsongen. Inte minst poängmässigt. Kanske eller en följd av att laget inte har presterat heller, att han har haft det tuffare. Men det är inte givet nu. Han har en jättebra siffra, han gjorde så här 14 assist eller någonting för 2 år sedan. Och då var ju definitivt material för att gå upp i en klubb på topp 6 och vara rotationsspelare eller backup. Men om man är det nu, det låter jag vara osagt.
Ja, så samtidigt så, med tanke på att hans kontrakt går ut, så är det ju ett bra kap på det sättet. Man har inte så mycket att förlora egentligen, känns det som, på att signa upp honom. Så det talar väl för liksom att det kommer ske. Och det verkar ju som att det är ganska många källor som pekar på att de är genuint intresserade av honom också.
Det känns ju som värst som en bra backup liksom, om vi säger så. Att en bra truppspelare att få in också för en billig peng. Så det är sådana här läge där man kanske måste fundera över hur man placerar sina slantar, så känns det ju som en sansad förstärkning att göra.
Ja, en spelare som inte kommer gnälla heller om han hamnar vid sidan, utan han kommer vara nöjd med att vara i Arsenal och kanske kriga för de minuter han får. Så att det finns ju absolut en poäng i att ta in den typen av spelare.
Om man tittar på London-kollegorna Chelsea, så är det ju en spelare de då beslutar i alla fall att han inte håller för att komma tillbaka. Det är nämligen Jeremy Boga borta i Sassuolo, som man väljer att inte utnyttja sin återköpsklausul på. Han verkar då bli kvar i Italien. Det är The Guardian som skriver detta, och Napoli har bland annat pratats om. Vad säger vi om Jeremy Boga? Han gjort en kanonsäsong borta i Serie A innan då uppehållet slog till, men Chelsea väljer alltså att inte plocka tillbaka honom. Rätt eller fel beslut? Vad tycker ni? Just nu alltså, är det svårt att veta i framtiden?
Jag kan inte bedöma det faktiskt, jag sett han för lite.
Ja, samma här. Alltså, jag kan bara anta att det i slutändan handlar om att Chelsea inte kan garantera honom spelminuter. Och att det är det hänger på. Och med att han har gjort en fin säsong där, så kan man ju inte tänka sig att han är särskilt sugen på att komma tillbaka och sätta sig på bänken. Så att det är väl antagligen det som beslutet grundar sig.
Han har ju också sett hur det har gått för andra unga lovande spelare som inte återvänt till Chelsea tidigare. Om vi tänker på Mohamed Salah, Kevin De Bruyne och så vidare, så känns det som att den kvoten av spelare som valde att inte gå tillbaka har ju gått ganska bra för. Så att han har ju bra, att liksom, om man tittar på empirin, så kanske Jeremy Boga också väljer rätt i det här fallet. Innan vi lämnar England i ryktesvägen, så måste vi nämna att Rafael Benitez enligt The Telegraph vill tillbaka till Newcastle den här säsongen. Det,
ja,
känns
det
perfekt, eller?
det slog ner som en bomb lite grann, det här ryktet som ändå kommer från The Telegraph. Så man kan tänka sig att det ligger, alltså sanningshalten är nog inte helt liksom, Men det hänger ju då på att de här saudiska ägarna givetvis kommer ta över. Det är inte så att Benitez vill återvända till Mike Ashley. Det var ju faktiskt den största anledningen till att han lämnade från första början. Men det är ju intressant, ett intressant rykte, och då i detta ryktet så inkluderas då att han har pinpointat två spelare som kanske är lite oväntade fast samtidigt ändå inte. Det handlar om John Stones och Ross Barkley då. Och det är ju två spelare som har haft det lite kämpigt. Jag tycker ändå Ross Barkley har varit alltså här innan pausen nu, så tyckte jag han såg väldigt fin ut, och han har ju haft väldigt mycket problem med skador och sådär som man som vi alla vet. John Stones är ju lite likadan där med skadorna, och när han väl har kommit tillbaka så har han inte riktigt tagit chansen, och han har sett lite stabbig ut, gjort lite misstag och sådär som har kostat honom en startplats. Så att ett oerhört intressant rykte tycker jag. Och det hade väl varit kul att få tillbaka Rafa till Premier League igen. Synd om Sam Larsson och Marcus Danielsson bara.
Ja, just det, där borta. Han lämnar då. Det känns ju ändå som en win-win för både Benitez och Newcastle, om vi säger så. En eventuell sådan deal. Joshua King har bytt agent, måste man väl också nämna, i och med det här United-ryktet som har legat där och skvalpat. Det gjorde ju det i vintras när United letade forward. Och nu också med tanke på att Odio Nigalo, om vi ska ta enligt The Times här, har erbjudit 800 miljoner kronor för ett 4-årskontrakt. Ett nytt då med Shanghai där han är utlånad från.
800 miljoner?
Ja, det var, jag dubbelkollade, men det verkar vara 800 miljoner kronor han har erbjudit, som jag inte är helt ute och cyklar och leker med siffror alla psyk kan göra ibland. Man fattar ju fall han tar det liksom, och inte. Men han har ju ett sånt United-hjärta att han kanske ändå vill vara kvar. Men det verkar i alla fall som att Igalo lämnar, och då måste väl United få in en ny anfallsreserv. Och då sitter väl en Joshua King inte så dumt, eller?
Nej, det är klart att det finns någonting där. För att de tog ju Igalo nu som någon slags backup-spelare. För det är inte en startspelare de tittar efter, utan de tittar efter en backup. Och då ska det vara någon som inte liksom kommer dit och kräver speltid i tid och otid. Och Igalo var ju ganska bra för den rollen, och framförallt för den här korta tiden han skulle in och göra en temporär insats. Jag förstår att Manchester United har hållit de här samtalen med hans kinesiska klubb där om att förlänga det här lånet och kanske till och med göra det till en permanent övergång, för att han har ju gjort det väldigt bra i den där reservrollen. Avslutade väl ligan med 4 mål på 5 matcher eller något sånt där. Eller säsongen i alla fall.
Det var väl i Europa-ligan de flesta då, målen.
Ja, så är det. Det stämmer. Men han gjorde ju även någon mål i ligan också. Men det som talar emot, tycker jag, med Joshua King, det är om han är tillräckligt bra för att liksom bära anfallslinjen i Manchester United. Igalo har ju den där rivigheten, den där fysiken, bra felvänd som jag är inte säker på att Joshua King har. Men nu när han har bytt agent så har ju hans chanser ökat med ganska många procent, för att Solskjær har ju en ganska en för nära, ska jag säga, relation med den där agenten, och det finns ju ganska mycket historia kring hur han har värvat spelare från den agenten.
Innan vi spatserar över på lite lyssnarfrågor måste vi ändå nämna Calcio Mercatos uppgifter här om att Ralf Rangnick, om han nu går till Milan, vilket det har pratats fram och tillbaka om och verkar nästan skrivet i sten att han typ ska göra efter säsongen. Om han då hamnar i Milan så vill han ha Mario Götze till Milan och till Serie A. Götze som det står klart att han inte kommer förlänga med Dortmund. Nu blev det också klart förra veckan här. Götze i Serie A, vad känner vi den när vi hör den meningen?
Ja, alltså det är ju lite svårt det där med Götze, för att det blev ju liksom ingen lyckad sejour i Dortmund såklart. Och han har ju haft sina toppar och dalar och sådär, men känns väl fortfarande som att han har fotboll i sig, så att säga. Så att byta av liga hade kanske gjort honom väldigt gott då. Så det är mycket möjligt att han hade spelat i Serie A och helt plötsligt liksom blommat upp och varit hur bra som helst. Så att jag tycker inte att det är helt det är inte helt fel. Inget fel tänk så till vida, tycker jag inte det verkar vara.
Mm. Vidare då till lite lyssnarfrågor. Ska se här. Daniel Karlsson tar upp en spelare som vi har tagit upp i princip varje avsnitt vi har kört hittills här efter återstarten av Sillypodden. Men faktiskt inte idag än, men såklart vi tar upp han nu idag igen. Nämligen Miralem Pjanic. För Daniel Karlsson frågar, hur ska Juventus som inte har råd och Barca som måste sälja kunna sy ihop en deal där det bara ska handla om bytebyten? Ryktas om fler spelare än bara Arthur och Pjanic. Det är ju en bra fråga, för det verkar som att typ halva trupperna är av intresse för varandra när de håller på att byta där, så att de får väl pussla lite, helt enkelt.
Precis. Jag tror att det kan bli ett jäkla pussel kring det där. Men jag tror inte det är omöjligt att det blir någon slags. Det har varit så mycket rykten om det där med bytesaffär där. Sen hur de ska få ihop pusslet är en annan sak, men jag tror att det kan landa i något till slut.
Noel Sandén frågar, vad tror ni om Kai Havertz? Har någon av storklubbarna ens råd med honom? Jag säger spontant nej. Alltså att det blir nog en säsong till i Bayer Leverkusen, den känslan jag får. För att vem ska ha råd att betala för den spelaren, med tanke på också hur han nu just nu fortsätter att bibehålla sitt extremt höga värde med de insatser han gör också. Eller?
Ja, det hade nog varit större chans om han hade spelat lite sämre nu och sänkt det marknadsvärdet. Nu har han liksom bara höjt det ytterligare. Och med corona och så vidare så kommer man inte lägga de pengarna på en sån spelare. Det är väldigt svårt att se. Ska man lägga de pengarna på någonting, då är det på det här som verkligen är spelare som verkligen har bevisat att man är världsspelare redan. Om man ska gå upp mot miljarden. Så att, nej, jag tror också att det kan leda till att han blir kvar.
Mm. Mattias Dahlin frågar, vi var lite inne på det tidigare här också, men hur skulle Arsenal kunna finansiera en bra ny mittback och behålla Auba? Sälja Lacazette? Frågetecken. Mm. Ja, det är ju det. Det är ju den där avvägningen.
Ja, men precis. Och det känns väl som att det är Lacazette man tänker offra, så att säga. Han har väl inte, alltså dels har han inte liksom gjort eller kommit upp i de siffrorna som man kanske önskar sig av en striker. Att verkar inte vara Artetas favorit heller, så att absolut, alltså han ryker i så fall. Men visst, det är ju Arsenals dilemma just nu, om man ska försöka liksom, man får väl ändå säga, slå sig tillbaka i liksom de lite högre, ja, alltså, eller i alla fall liksom nå Europaplatserna, så måste man ju nästan dels försöka behålla Aubameyang eller ersätta honom med någonting bättre, samt att få in en stabil mittback, så att man slipper hålla på och byta hela tiden där också. Alltså nu har det ju blivit väldigt sådär taffligt med David Luiz, och sen har det varit Mustafi, och sen har det varit Sokratis, och sen har det varit Mustafi igen. Och vi kan väl räkna med att de försvinner också. Nu vet jag inte jag riktigt heller vilken nivå Saliba kommer hålla, exempelvis, som ansluter nu i augusti. Det är ju väldigt, det är svårt att säga också. Så att, nej, där är en del för Arsenal att tänka över. Det får man definitivt säga.
Så några rykte där om Lacazette bytes affär med Lemar, apropå swap deals och så här. Men det hade vi kunnat, jag vet inte om vi nämnde det förra veckan, men det skulle ju kunna vara något som alla parter hade tjänat.
Ska vi avsluta med en fråga som inte är en fråga? Grim här, signaturen Grim, menar, jag vill bara höra Chelsea-relaterat skvaller, please. Och Andreas Arnesson är helt enig om det också, och helst om att Cavani väljer Chelsea före Inter. Nu tror jag Cavani väljer Atletico före båda dem, ifall det nu blir ett sånt val. Men ja, har vi något Chelsea-relaterat skvaller? Frida, du sitter ju ändå ganska nära Chelsea där borta. Var det?
Ja, jag brukar hålla bra koll på Chelsea, men jag tycker faktiskt att det har varit ganska tyst på sistone. Det var väldigt mycket, alltså precis där när ligan gick på paus, var det väldigt mycket rykten, och det var ju framförallt där som, eller dit som Jadon Sancho ryktades som liksom mest Det var ju till Chelsea. Och sen så har det liksom varit andra typer av rykten också. Men det har stannat av lite grann. Det är ju främst det här Coutinho-ryktet som nu Arsenal har kapat också. Men det är främst Coutinho tycker jag som man har sett som har liksom kopplats ihop. Alltså av de större namnen då. I övrigt så verkar det ganska så lugnt faktiskt på den fronten.
Mattias Kunja.
Ja, precis. Det är sant. Och vem vet vad som händer.
Som sagt alltså, Chelsea fortfarande inte jättemycket konkret där. Men det som är konkret är ju att vi har väldigt bra väder på alla våra tre inspelningsplatser i alla fall. Så det är väl dags att runda av och kanske ge sig ut och njuta av det istället med rätt social distansering, ska naturligtvis tilläggas. Frida, Kalle, stort tack för att ni var med idag och ha en fortsatt trevlig tisdag. Och det önskar jag även till er lyssnare. Ha det gott så länge. Hej då!